Hallå kära lyssnare, vi har precis släppt ett bonusavsnitt på våran Patreon som du kan lyssna på helt utan att betala en enda krona. Gå in på patreon.com/varningförbarnprogram och överväg även att stötta podden om du känner för det för att få tillgång till lite fler avsnitt och annat tramsigt som vi kommer lägga upp så småningom. www.patreon.com/varningförbarnprogram. Välkomna till Varning för barnprogram. Idag har vi massa folk med oss. Robban är här som vanligt.
Hallå, hallå. Här är jag.
Och så har vi två gäster med oss idag. Lite av experter på ämnet.
Våra expertkommentatorer.
Precis. Vill ni introducera er själva?
Ja, jag kan börja. Mitt namn är Simon Torfitt. Jag är faktiskt kursare med Robban här. På fritiden så spelar jag både videospel och skådespel.
Lite all around nerd liksom. Ja, men det är det som vi alla är liksom. Vår nästa gäst.
Ja, hallå. Jag heter David Kittekidis. Jag är nästan färdigbildad förskollärare och spelmusiker. Och jag känner Robert och Gustav från konventvärlden. Jag och Robert är lite så här arbetskamrater från lite multimediatrakter sen några år tillbaka.
Idag ska vi prata om ett program som ligger i alla fall er två väldigt varmt om hjärtat. Robban inte inkluderar det här i den vänskapen.
Tack.
Men vi ska prata om My Little Pony.
Oh yeah.
Vi ska prata om framförallt det senare fenomenet som kom, rätta mig om jag har fel, men runt 2010. Någonstans där.
Jag tror det var till och med den 10 oktober.
Precis. Många av våra lyssnare känner säkert till My Little Pony och dess ursprung då som en sorts leksaksserie som mycket annat, eller till viss del annat som vi har pratat om på den här podden tidigare, när det kommer till just sånt som kom på 80-talet, att leksak produceras och där i utöver det så kommer då en tv-serie för att liksom kapitalisera på alla unga flickor som en gång i tiden tyckte att rosa små ponies var det absolut bästa man kunde ha. Och det första barnprogrammet, liksom absolut första från My Little Pony, så vitt jag kan få fram, sändes den 15 september 1986.
Yes, det stämmer.
Det är alltså det är ungefär 24 år och dryg knapp månad efter det första barnprogrammet sänds som My Little Pony Friendship is Magic har premiär. Det här har sänts under 10 år. 9 säsonger har visats. Det finns över 200 avsnitt. Mm. Och
vi ska väl tillägga att det finns x antal filmer utöver detta också som är olika så här direct to DVD, VHS och andra typer av direkt video.
Ja, absolut. Mm. Det finns mycket runt om själva serien, absolut.
Ja, man talar om generationer. Friendship is Magic anses vara G4, alltså den fjärde generationens My Little Pony. Och det inkluderar också en 3,5 däremellan.
Det har ju varit med ett tag, yeah. Så det har ju hunnit hända en del. Mm. Mm. Bara av ren nyfikenhet då, har ni någon som helst koll på de gamla barnprogrammen när det kommer till My Little Pony? Eller är det...
Jag har lite erfarenhet av de här gamla VHS:erna från 80-talet och framåt. Mm. För att jag har en stora syster. Så lite genom henne så var jag tvungen att kolla på diverse gamla My Little Pony VHS:er där hemma. Mm. Men det är ingenting som jag har vaknat minnen av liksom nu, av handlingar och så vidare. Det kan lika gärna varit drömmar som jag minns nu.
Alltså jag har sett lite så här korta YouTube-klipp och liknande som jag tror alla andra har sett också. För vi kan ju alla minnas hur designen såg ut i alla fall för För alla, har, alla vi är ungefär lika gamla, utgår jag ifrån. Eller hur? Och då har vi ju...
Ja, mer eller mindre.
Ja, och då har vi ju befunnit oss en rätt så stor bit utav vår uppväxt på nätet. Och då har man ju sett diverse möjligheter, eller så här, memes och andra creepypasta-videos där de har använt originaldesignsen på My Little Pony.
Så... Det är lite mer memesen och där som är den här detaljrika minnena kommer in. Men jag vet inte, lite som Simon sa där, man har ju sett så här någon gång för, när man har scrollat förbi på sommar, så här, eller, lördagsmorgonen, så var man bara slökolla lite grann i tidigare dagar, men inte så här etablerat några namn, några plots, några karaktärer så här.
Nej, det, och det är ju precis som Simon säger, jag vet inte att det var en sån stor grej hemma hos mig, men om inte annat så hade jag ju, alltså det var ju vänner och andra som man visste kollade på det, alltså det var ju, som sagt, det var ju VHS-band som gällde back in the day, och då hade man ju ett par avsnitt tillgängliga och det var typ bra man kollade på, och man kollade dem på repeat, och då hände det att man var hos andra personer och fick ta del av det på det, på det sättet. Men det är klart, man satte sig kanske inte in i serier på samma sätt då heller. Vi pratade mycket om det här med hur tv-tittandet har ändrats idag, att man har möjlighet till att streama mycket och man kan kolla i ett kör och man kan kolla allt som finns i stort sett. Men vi ska inte prata om det gamla då, utan vi lever ju i nuet. Och som sagt, My Little Pony Friendship is Magic. Simon och David, hur skulle ni beskriva den här seriens handling för de som inte har någon vidare koll på den?
Handlingen skulle jag, alltså det... Ja, David får jättegärna understödja mig här, men den allra mest förenklade sammanfattningen jag kan komma på är att du har en huvudkaraktär från början som heter Twilight Sparkle, som är en lärling till ett rikes prinsessan Celestia, som innehar någon slags drottningroll över det här riket, och hon ger Twilight Sparkle uppgiften att resa till en liten by som heter Ponyville och lära sig om vänskap och dess vikt. Det är det mest förenklade jag kan sammanfatta. Och David får jättegärna gå in mer, kanske
absolut,
nämna de här andra karaktärerna.
Ja, så man får ju följa så olika slice of life avsnitt där Twilight Sparkle får interagera med olika så här pony som bor i Ponyville, och där kommer vad de kallar för the main six. De andra fem så här main karaktärerna in i serien, och jag tror alla intresseras redan i första avsnittet.
Ska man vi få en liten inblick i vad de typ representerar, för de representerar alla olika aspekter av en god vänskap.
Ja, just det, det är så här, den första liksom main plotten som man får i de första två pilotavsnitten är att alla sex stycken representerar så här, typ ingredienser för vänskapen, the elements of harmony. Någon är ärlighet, någon är skratt, någon är så här, generosity, lojalitet. Vad var den femte, kommer jag inte ihåg, men så här, kindness, godhet och magi. Och det är det som är liksom så här komponenterna för vänskapen som Twilight Sparkle då får undersöka genom. Jag vet inte om det är alla så här säsonger, eller om det var fram till och med tredje säsongen.
Ja, det var stor vikt fram till tredje säsongen i alla fall, vet jag. Och man kan nästan dra liknelsen att de här Elements of Harmony är typ The Infinity Stones från Marvel, om man känner igen det. De blir liksom så här, får uppgiften att vara det här landets typ beskyddare, just för att de här elementen de besitter också en så stor kraft.
Ja, just det.
Ni var inne lite på det precis nu med de olika ponies som finns, men utöver då Twilight Sparkle, vilka är de the main six liksom?
Ja, vill du? Ja visst, varför inte? Alltså det har ju då det är en så här ganska, vad ska man säga, representativ, för det har två Earth Ponies så att säga. De har varken vingar eller horn, det är bara hästar kan man säga. Och där har du Applejack och så har du ska vi säga Pinkie Pie. Och sen så har du två Pegasus som har vingar, kan flyga, och det är Fluttershy och det är Rainbow Dash. Och sen har du två enhörningar som kan magi, och det är ju Twilight Sparkle och Rarity heter den sista.
Ni har ju ändå, ni är ju rätt så inbitna ute i den här serien lite mer än vad jag och Haggis är. Har ni så här, utifrån de säsongerna och det ni har sett, har ni något så här avsnitt som sticker ut mer och lite mer så här, varför var just det avsnittet bra, eller varför är det det ni kommer ihåg mest?
Oj, gud, är det, alltså det här är lite ironiskt för att vad jag tyckte var så tilltalande med den här serien var hur hur de tog de här ponykaraktärerna som argumenterbart, tycker jag, folk tycker annorlunda, hade liksom så här mycket mindre personlighet och var bara så här neutrala karaktärer som man skulle bara tycka om och se som samlarmerch. Medan här har så djup så här personlighet som kan krocka, samspela med andra, och all lore som de bygger där till. Det finns ett avsnitt i säsong 2, jag kommer inte alls ihåg vad det heter, men det bara ballar ur fullständigt. Twilight Sparkle kan inte så här komma på en så här vänskaps ett budskap för det avsnittet, och försöker så här desperat leta efter problem som hon ska lösa, och alla karaktärer har så här magiskt sett bara, allting går bara gå precis som planerat, men de är alla så här, de bara bryter karaktär. Så här Fluttershy, den här lilla snälla blyga, så här har nästan ihjäl en grizzlybjörn, och det är så här bara interesting. Det var någonting som bara klickade med det, som var så här, jag vet inte, var snäll mot grizzlybjörnar, men you know what, om det inte är Fluttershy.
Jag och Robban, vi har ju kollat på den här serien ganska nyligen, och jag kan bara ta det för mig själv och säga att jag hade egentligen inte så mycket koll på den här serien mer än ett par namn som jag har sett dyka upp lite överallt. Jag hade koll på Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash. Det var väl egentligen de namnen som jag sa, ja men det visste jag var från den här serien. Utöver det, ingen koll överhuvudtaget. Och det är ju liksom, man får ju vara lite ärlig ändå att säga att det är ju en serie som är skapad för en väldigt speciell publik. Det är ju väldigt, det är ganska tjejigt. Det är tilltalar ändå så här ung publik. Men det var ungefär det jag, den bilden jag hade när jag gick in för att kolla på det här. Och det var ungefär det jag förväntade mig. Men jag tänkte så här, okej, men jag ska vara lite så här open-minded, bara se vad det här är för någonting. Och jag måste säga helt ärligt, jag är positivt överraskad över den här serien. För jag trodde inte att den skulle vara så djup som den faktiskt är i vissa stunder. Och framförallt hur man säger, tredimensionella vissa av karaktärerna är. Det är inte bara en stereotyp. Det är så mycket mer än det hos, inte bara huvudkaraktären, men egentligen de flesta karaktärerna i den här serien. Så att det var så här väldigt bra första intryck för att liksom vara en serie som jag inte tänkte särskilt högt om innan jag började kolla det. Jag vet inte hur det var för dig, Robban, din första upplevelse, men hur skulle du berätta?
Jag är väl ändå så här lite tvungen att hålla med, för jag känner rätt så lika att liksom så här, ja, man hade sina fördomar lite om serien, att den skulle vara på ett väldigt visst sätt, men den var snabb på att liksom så här gå mot de normerna och de förutfattade meningar man hade från första början. Mm. Det är ju jag fastnade mest för. Dels var ju faktiskt att jag, som vi nämnt vid flertalet gånger tidigare, att stilen och sådana grejer i serien var väldigt härlig. Alltså animationen och liksom färgtema och bara så här hur saker har valt och visualiserats. Det känns platt men ändå liksom 3D. Det är en väldigt, alltså det har en unik stil.
Att, det märks att skaparna liksom så här tog det seriöst och det här var liksom deras passion project. De gjorde någonting som de tyckte om och trodde på. Och det kändes när man kollade på det. Det är kul det ni säger liksom, att jag kan i alla fall relatera också att det var så man började kolla på det. Man har sett de här klippen dyka upp i memes eller YouTube poops och liknande och bara, åh nej, ännu en säsong av det här. Nej, det måste man bara kolla för att skratta åt det. Och så gjorde man inte det. Man bara, det är liksom effort. Liksom,
ja.
Världen kändes liksom trovärdig. Den kändes levande och man ville liksom ta del av den. Och sen när man kom till musiken.
Ja, men jag vill ju påstå lite att varför jag blev så här lite speciellt dragen till den är ju för att i alla fall första säsongen, ni får nog hjälpa mig och om jag har fel här, men i alla fall den första säsongen är ju skapad utav Lauren Faust. Som var producent för bland annat Cartoon Network, tror jag, och gjort flertalet andra rätt så populära barn- och ungdomsserier som också har varit animerade.
Hon har väl jobbat på, bara för att sticka in då, Lauren Faust, hon har väl jobbat på bland annat vad heter det? Fosters hem för påhittade vänner.
Yes, och det var precis det jag tänkte nämna.
Just det, och Powerpuff-pinglarna tror jag i någon utsträckning.
Hon har varit med involverad där.
Men just det, men speciellt det med alltså, så här, stilen i, om vi tar då Fosters hem för påhittade vänner och My Little Pony. Bara så här, den grafiska anspelningen i stilen där, det finns rätt så mycket som påminner om varandra i hur saker och ting har visualiserats. Vilket jag tycker är väldigt intressant och tycker väldigt mycket om, för att jag tyckte väldigt mycket om Fosters hem när jag var liten. Och det gick på TV, så att jag kunde lätt så här se anspelningen av det och hitta saker och ting jag tyckte om i saker och ting. Det enda jag kan säga spontant rakt av, till skillnad som My Little Pony skiljer sig åt från Fosters Home i bara ren grafik, är att Fosters Home är mycket mer kantigt och rektangulärt, medan My Little Pony är väldigt mycket mer för rundade former i saker och ting. Saker och ting är liksom...
Ja, de har ju det här gemensamma, det är flat-colored, tvådimensionellt, men en grej som var ganska snyggt med Friendship is Magic är att de har en så här svart line art, utan de har så här mörkare variant av den inre färgen, så allting var väldigt så här varmt och mjukt på ett sätt.
Ja, verkligen.
Simon, jag tänkte att du skulle få komma till tals också. Vad var dina så här första liksom tankar om programmet innan du började kolla, och sen liksom vad var första intrycket sen när du väl hade kommit in i ett par avsnitt?
Ja, Robban här kan intyga att jag alltid varit en lite så här öppet sinnad person som tycker det är lite kul att experimentera med saker och ting. Och ja, så när jag hörde talas om detta så jag tyckte det var skitkul att det var så populärt online. Att det finns folk som var besatta av My Little Pony Friendship is Magic. Det var bara så roligt. Jag var bara tvungen att se vad det här handlade om. Så det fanns en förvåning, men jag skulle aldrig riktigt säga att jag hade låga förväntningar eller att jag var dömande på det sättet. Jag gick in helt öppet sinnet för att se, men nu ska vi se det här en chans. Liksom, vad är det här som folk tycker är så kul? Är det bara ironiskt eller är serien faktiskt så bra? Och när jag började titta så, ja, det, alltså, jag skulle inte säga att det överträffade någonting. Men alltså, jag var rikligt underhållen och ja, fortsatte helt enkelt igenom serien.
Jag tänker att vi kan ta varvet runt här och kanske börja med dig då, Robban, eftersom att du är den med minst erfarenhet här kanske, vad vet jag. Men om vi frågar så här då, vad skulle du säga liksom det bästa med det här barnprogrammet?
Alltså det bästa vad jag kan säga från det jag har sett är ju, går ju tillbaka mycket på det du nämnde tidigare om att karaktärerna är förvånansvärt djupa till jämfört med hur saker och ting presenteras när du bara tittar på det vid första ögonkastet. Där finns rätt mycket mer att gräva i, och det finns väldigt bra så här moralkakor som vi har nämnt flera gånger återkommer i barnprogram. Vilket gör att serien är väldigt bra som ett barnprogram helt enkelt, men du kan också hitta saker och ting som kan vara underhållande för kanske inte vuxna, men i alla fall lite äldre till en viss gräns.
Samma fråga till Simon och till David egentligen, men David, du kanske vill
ja,
ta det först.
Men jag håller faktiskt med om det här med moralkakan, för det är väldigt bra moral som de presenterar i slutet i form av Twilight Sparkles så här brev, dagliga brev som vi ser sluta av varje avsnitt till Celestia, om vilka vänskaps vilka så här aspekter av vänskap som hon har lärt sig om och berätta utav. Och så att det kan vara som grejer som att att det är okej att be om hjälp. Man behöver inte göra allting själv. Saker och ting går inte alltid som planerat och det är okej. Eller man ska respektera andras olikheter. Men vad jag tycker är så bra med den här scenen är att scenen, den vilar inte på den här moralkakan. Utan att det är inte så här 18 minuter. Oh whatever. Här springer ponnies runt och bla 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 bla. Och här försöker de så här justify, liksom berättiga det med liksom så här, rättfärdiga det med någon moralkaka. Utan nej, det är intressant att följa så här karaktärerna, deras konstiga shenanigans, deras konflikter, deras samspel. Det är inte, de är intressanta att följa, det är spännande. Och sen så toppar det med en bra moralkaka. Det är så här, wow, det var inte bara, det var nytta med nöje, om man kan formulera det så.
Simon.
Ja, och för min del, om jag inte får fuska och säga kulturen runt omkring serien, jag måste hålla mig till serien.
Ja, men nej, men ja, okej, men konkret ja, om serien.
Vi håller oss till konkret serien först, så kan vi ta exakt kulturen sen.
Exakt. Så om jag fokuserar på serien, så skulle jag säga att det är det faktum att serien har egentligen någonting för alla, i det meningen att det är lite så här känt att serien är indelad i, du har avsnitt om vardagslivet, slice of life, och sen så har du avsnitt om äventyr. Det brukar vara att säsonger börjar och slutar med äventyrliga avsnitt. Så att jag tycker att det är lite kul att man ibland får följa med på äventyr, men ibland får följa med på vardagslivet. Det är lite som den här, du vet, Simpsons-avsnittet där det är en kille som ska pitcha till en fokusgrupp med ungar vilken serie de vill ha. Om de antingen vill ha en som är galna, farliga äventyr, eller om de vill ha en som är mer relaterbar med vardagsproblem, och ungarna bara vill ha båda i samma serie. Och det är lite vad det här är, skulle jag säga. Vilket jag tycker är väldigt kul. Och då har man allting i ett paket.
Ja, sammanfattningsvis då, och jag håller med er i stor del, alltså rakt igenom som sagt. Och det jag skulle säga att det bästa med det här, som också då förvånade mig till viss del, är ju liksom manuskrivandet till den här serien är helt fantastiskt.
Oh ja.
Jag som sagt väldigt så här positivt överraskad när jag kollade, för jag var inte riktigt, jag trodde ju inte riktigt att det skulle vara så bra. Men det är ändå vissa stunder som jag, när jag kommit på mig själv, när jag har suttit och kollat på det här och bara känner att det här är en serie med så mycket hjärta. Verkligen så mycket hjärta. Och när det liksom, när det kommer de här riktigt lyckliga ögonblicken för de som, alltså för huvudkaraktärerna, och de inser att ja, men allting blir bra för vi liksom, vi har varandra. Det är ju klyschigt, men det är ändå så jag sitter och bara så här. Och det trodde jag inte att en sån här serie skulle göra, men jag förstår när jag kollar på den varför den har blivit en sån enorm succé. Och är så omtyckt av så många människor. Och det är nu ska vi som sagt, vi ska hålla oss till serien just nu, vi ska prata om det andra
lite senare.
Men jag förstår vad det kommer ifrån. Jag förstår vad, rent utav kärleken för den här serien kommer ifrån, för liksom från så många olika håll. Och det är inte så att jag säger att ah, men det är bara en viss typ av grupp som skulle tycka om det här. Nej, utan jag tror att om man ger det en chans, oavsett om det är någonting man bara vill se bara för att liksom förstå fenomenet, eller faktiskt bli riktigt inbiten i den och vill kolla allting eller kolla vissa delar. Så full förståelse, verkligen. Och
det finns sagt, liksom, om jag får lov att hoppa in, det ja, finns,
ja, absolut.
Ja, men det är svårt att inte hitta någonting som tilltalar en med en sån här serie, för att vi har ju pratat mycket om så här, om det visuella och så här, karaktärerna och slice of life och äventyrsstoryn. Men bara en sån grej som musiken är så himla smart designad i den här serien. Vi har ju kompositören Daniel Ingram och en massa andra som har ju jobbat på den här serien, och de har ju särskilda ledmotiv och instrument för de olika karaktärerna. Så Applejack, som är liksom en farm pony, har så här banjo och sådana här country så här element till sig. Rainbow Dash, som har så här elgitarr och massa sådana här upbeat tempo grejer för att hon är sån, hon är snabb och vill tävla. Så, att, så det är så mycket karaktär lyfts fram, så mycket world building, så att jag vet, jag tycker, ja, de har nailat många detaljer.
Som det är så ganska ofta när de har en låt och alla har typ varsin replik eller någonting i låten. Så fort typ Rainbow Dashs tur blir, så hör man bara att helt plötsligt låten förvandlas till rock. Bara en sån grej. Ja, som du säger, mycket riktigt. Musiken är värd nästan ett eget avsnitt.
Ja, oh, ja, absolut.
Men då har jag en liten fråga till dig, Haggis.
Mm-hmm.
Kommer du fortsätta titta på den här serien? Du lät rätt såld för några minuter sedan.
Jag kan säga så här. Jag säger ju det lite om typ varenda serie vi pratar om. Och så en vecka senare så sitter jag och kollar på det vi ska kolla på härnäst.
Ja, jo, men så är det.
Jag vet. Men så jag tror inte jag skulle... Jag ska inte säga att jag kommer fortsätta kolla. Men till alla de som har, framförallt kids där ute, som liksom antingen kolla på det här, om man inte har koll på det själv, sätt er ner och kolla på det med era barn. Och uppmuntra era barn att kolla på det, om det är så att ni känner så här, men en bra tv-serie med typ så här, om man är lite så här, alltså det kan ju vara vissa är känsliga för våld och allt sånt där, ja, det gör det. Man har ju alla sina delar. Men det här är en bra, alltså rakt av ett bra barnprogram. Det ska man inte stryka under stolen med. Så det kommer nog vara med att jag skulle uppmuntra, och om folk frågar så här, men har du sett det, vad tyckte du om det, jag ska bara säga, jag tyckte det var bra, yeah. Det är kanske inte för alla, men ge dig en chans om du är nyfiken. Precis som med allt annat som du var inne lite på, Simon, förut, det här med att vara öppensinnad och ta reda på, men vad är det som är så speciellt. Och det gäller ju inte bara, som sagt, det gäller ju inte bara My Little Pony, det gäller ju egentligen allting som vi konsumerar idag, för någonstans så får ju saker och ting ett väldigt stort uppsving och väldigt stor fokus, och det finns ju alltid en nyfikenhet kring allt det här, och som sagt hela communityn runt omkring och fandomen i stort skapar ju en uppmärksamhet oavsett vilken serie man pratar om egentligen. Men bara för liksom, om man går tillbaka ett par år, så kanske i samma veva så, som det här programmet kom ut, så har du ju liksom som en mer vuxen serie då, som Game of Thrones, som alla pratade om, alla kollade på den. Och jag vet att jag var ganska sen på den bara, jag tror inte jag började kolla förrän säsong 4 skulle börja, och fattade ganska snabbt att wow, det här är liksom, this is good. Och kan verkligen så här med handen på hjärtat säga att Friendship is Magic är ett barnprogram.
Ja.
Som är bra. Det är punkt. Ja. Det är väl typ det jag skulle säga.
Du får nog leta länge för att hitta en serie som är ett sådant praktexempel på en feel good serie. Det är så varmt och så mysigt, och det är gjort med så mycket hjärta. Och ja, jag har hört hur många berättelser som helst om folk som har varit deprimerade eller på allmänt väldigt mörka ställen, men har funnit någon slags värme i den här serien. Mm. Så jag tror absolut, absolut. Och det är som David sa, det är gjort med hjärta.
Jag tror också att den här serien, det här låter kanske lite dramatiskt, men jag tror också att den här serien har till viss del förändrat mångas och deras perspektiv på liksom det normativa och vad man tror att man själv gillar och vad man tror att man ska gilla. För att jag tror att den här serien blev också så populär för att många insåg att oh my god, det här var faktiskt väldigt bra. Och så skickar man den till en kompis, alltså du måste se detta. Se på de första två avsnitten som man typ sagt om typ vilken serie som helst man vill få polarna att se. Och det har ju, jag tror att det sprids mycket på det sättet att the element of surprise var väldigt kraftfullt här. Och jag tror att folk är kanske lite mer open-minded idag. Men att det var en sån, det var sån impact 2010-2011.
Innan vi då springer helt vidare här, för nu är vi snart på väg in i nästa ämne. Men då har jag en liten grej så här. Vi har ställt den här frågan till oss själva flera gånger när vi har tittat på serier och pratat i andra avsnitt. Så nu ställer jag den frågan till er, Simon och David. Skulle ni visa den här serien för era barn?
Absolut.
Utan tvekan.
Ingen tvekan.
Ja. Känns som ett givet svar.
Ja, men, det var det, men frågan är ju ändå där. För jag menar, dagens avsnitt kommer ju väldigt lägligt till som faktiskt här Simon, en av våra expertkommentatorer, påpekade för mig när vi pratade inför detta avsnittet att nya säsongen utav My Little Pony med den nya generationen kommer ju väldigt, väldigt snart ska ha premiär om någon vecka bara utifrån nu inspelande stund. Så den kanske till och med mycket väl har haft premiär redan när vi släpper detta avsnittet. Och inför det kom ju även, var det nu, Hasbro startade en superlansering tillsammans med Netflix där de släppte en film som skulle kickstarta hela nya serien.
Och det är väldigt kul att de gör det. Det är väldigt ambitiöst också. För filmen har en hög budget, hög animeringsbudget. Den är väldigt fint gjord. Så att det är lite vågat att man går ut så här och gör en publishing deal med Netflix och säger att här är den nya serien, den nya äklar.
Mm. Ja, för det kanske är lite grann på The Fame fortfarande där från förra generationen.
Oh ja. Antagligen. Jag har sett den. Jag vet inte om du har hunnit se den än, Haggis.
Det kom lite annat emellan. Ja. Som vi pratade om innan så jag varit lite upptagen. Ja. Med annat privat. Så att, den finns väl. Jag tror att jag har lagt den på så här, att titta på lista på Netflix. Men vi får se om det blir av.
Ja. För jag kan säga så här lite kort om den. Utan att så här, spoila det för dig. Och då även för David som jag har fått höra på inte har sett den. Men jag och Simon har sett den.
Jajamän.
Så du får backa upp mig här i det jag säger fel.
Ja. Nej, men det när du...
ja. Nej, men det är en, alltså, det är en bra film. Den är ju lite annorlunda ifrån hur man minns generation 4, om jag har förstått rätt. Då det vill säga att denna är ju 100% CGI-animerad. Vilket ger det en liten annan feeling, en annan, en väldigt annan look jämfört med hur det var innan.
Jag finns såg det andra aspekter som urskiljande mot känns karaktärer och värld annorlunda?
Det var det jag skulle komma till. men karaktärer känns, alltså så här, det känns väldigt mycket som My Little Pony. Men jag vill väl påstå, nu har vi bara fått så här, första interaktionen till den, men det är djupet som Haggis nämnde, som vi kunde hitta i generation 4 i de första avsnitt. Det kände jag inte riktigt fanns med på samma sätt än. Det är mycket möjligt att det kommer, men jag upplevde inte riktigt att det fanns, utan jag fick känslan av att skaparna har...
Okej, fortsätter.
Ja, nej, jag skulle säga det att jag fick lite känslan av att skaparna har lärt sig om vad deras målgrupp är och vilken målgrupp de vill ha. Mm-hmm. Om vi får uttrycka det så fint.
Fair enough.
Och de har nog arbetat sig mycket mer åt den målgruppen de vill ha denna gången. Det fanns inte samma djup och tilltalande feeling upplevde jag när jag såg denna, som kanske hade kunnat hittas i
den. Det är nog inte omöjligt, för att jag vet att det finns vissa eller några enstaka avsnitt åtminstone som bara är så här caterad till fandomen. Något avsnitt i säsong 3 är bara typ så här alla fans så här överenskomna så här namn, relationer de har till andra, som typ den här DJ Pony Vinyl Scratch och den här cellulisten, basisten Octavia. De bor tillsammans, de är roommates och gör musik tillsammans av två helt olika genrer. Det blev canon i säsong 3. Och det här blev en sån grej som bara delas på internet och blev så här vedertaget. Så att det finns nog en poäng i det du säger, Robin. De kanske känner att vi pallar inte med det här, det spårar ur, kanske. Mm.
Men du skulle då alltså säga att den här filmen och den här nya generationen som kommer in, att de siktar mer åt, vad är det då, unga flickor?
Ja, eller så. Jag vill inte använda uttrycket tjejigt, för det känns lite fel och lite nedvärderande. Men
det som anses vara feminint.
Ja, precis, om vi säger så.
Ja, men jag skulle faktiskt inte hålla med. Om det var inte det uttrycket jag hade. När jag såg filmen så skulle jag säga att det är i princip samma nivå och samma stil som Friendship is Magic, fast med en ny, ny coat of paint, så att säga, i ny stil. Och för det är liksom, det man inte ska göra här är att jämföra hela Friendship is Magic-serien och all den karaktärsutveckling och all den tid man har fått med de karaktärerna med en långfilm. För om man gör det, så givetvis så kommer den här filmen kännas lite mer ytlig, man lär inte känna karaktärerna på djupet, man känner, ser inte deras brister på samma sätt som man har sett i den här, i den här långa serien. Mm. Jag skulle säga att om man gör en mer rättvis liknelse, den här filmen med till exempel de första två pilotavsnitten, så är det exakt samma sak. Det är det här med att man lär vikten av vänskap och samarbete, och att man kan med det besegra riktiga djupa samhällsproblem. Filmen handlar ju om främlingsfientlighet, kan man egentligen säga, att landet är splittrat mellan de olika raserna Earth Ponies, Pegasus och Unicorn, så att de alla håller väldigt kraftiga fördomar mot varandra.
Nu får vi akta oss här, för nu börjar vi närma oss spoilerterritoriet.
Ja, nej, men det är utgångspunkten liksom. Det är där filmen, det är det filmen börjar med.
Det är väl det som syns i trailern också, väl?
Ja, precis. Så det, och det är lite det man återser, det här djupet vi pratade om tidigare i Friendship is Magic också. Så det intrycket jag fick i alla fall var att ja, de behövde fresh it up a bit, liksom få det att se lite mer nytt ut. Vilket jag skulle säga är väldigt vågat, för det är mycket svårare att dölja eller maskera låg budget när man kör 3D-animation jämfört med 2D-animation.
Definitivt.
Vi får helt enkelt ta och kolla på den här filmen då, vi som inte har sett den, och så får vi återkomma liksom mer privata sammanhang och prata om det här, antar jag.
Be right back, men, up Netflix.
Har en sista fråga att inflika här innan vi avslutar. David och Simon, kommer ni se nya serien nu när den släpps? Ser ni fram emot och kommer ni se den? Kommer ni sitta bänkade med popcorn och läsk och allting?
Ja, du, ni som känner mig men inte tittarna. Jag kollar inte så mycket på serien, men planen är väl att det hade varit kul. Ja, den ser härlig ut. Den känns som Friendship is Magic från way back when. Och I kind of want more of that. Jag saknar det. Så ja, det är planen.
Det får nog för min del bli en sån här lägg till i tittarlistan, och sen får man se om dagen kommer, om känslan kommer. Men ingenting garanterat. Man har så mycket man vill se.
Simon och David, tack så mycket för att ni har varit med i det här avsnittet och pratat lång stund om detta.
Tack för att vi fick vara med här.
Ja, tack så mycket.
Yes, och tack till alla ni som har lyssnat såklart. Kommer ett nytt avsnitt med också Simon och David efter detta. Men det tar vi då. Och tack till Robban.
Ja, det är tack själv, Haggis.
Ha det så bra. Vi hörs.
Vi ses nästa vecka.